som betalning och tack för att Mark utför det här uppdraget, då ska han bli rikligt belönad. Först och främst så ska han få 80 miljoner pund.
Oj!
Ja, det är bra betalt. Men han ska trots allt döda sin bästa vän då. Han kommer också få ett kontrakt med en permanent anställning som hemlig agent. Och han ska också få njuta av de här utlovade sexuella tjänsterna. Som han då kanske till och med får utav Janet. Och nu får Mark agentnumret 47695 och den officiella orden att döda sin vän.
Då undrar man, agentnumren är i nummerordning så att det finns 4765 agenter.
Och till och med mer, 47 000.
Oj, ja. 47 000 ungdomsagenter. Ja. Och drottningen måste träffa allihop.
Ja, eller kanske bara de bästa.
Nu vet vi ju inte exakt hur det framfördes, men det är fascinerande att tänka på att allt det här framförs alltså i text.
Mm.
Du har inget kroppsspråk, du har inget tonfall och ändå lyckas det här gå hem hos Mark.
Mm.
Att Mark hör det här och liksom, oj, det här var ju, wow, så här, oh, det här hände mig.
Mm. Ja, det är ju... han upplever det som helt sannolikt, uppenbarligen.
Ja, uppenbarligen, god i tid, ja.
Janet måste vara hur skicklig som helst.
Ja, ja verkligen. Mm. Och Mark får veta att när han är väldigt klar med det uppdraget, då kommer han att få träffa premiärministern. Och premiärminister Tony Blair vill väldigt gärna träffa honom, eftersom han kommer vara så otroligt tacksam mot Mark. Och när efter att Mark har pratat online med Janet får han ett meddelande från John. John är nedstämd. Han berättar för Mark att han har fått ett brev från sin läkare idag. Och det är inte bra nyheter. John har en hjärntumör. Och hans läkare säger att den är stor. John hade gått till doktorn för ett par veckor sedan för att han var deprimerad och han behövde hjälp. Och där har han fått genomgå massor med liksom, tester och blodprov och allting. Och nu när röntgenbilderna var färdiga så hade de sett den här jättestora tumören.
Så då visste underrättelsetjänsten om hjärntumören innan John visste om den?
Ja, och det är ju liksom underrättelsetjänstens jobb, tänker jag. Att veta om saker i förväg.
Ja, då undrar man, hur fick de reda på det? Har de röntgat hans hjärna i smyg?
Det är oklart. Eller så får de reda på resultaten innan postgången liksom. För det var ju ett brev som hade kommit.
Ja, så kan det ju vara förstås.
Att de öppnat, ja, jag vet inte.
Att de har snokat hos läkaren.
Ja. Men det här i alla fall, hur hemskt den är, så blir Mark betydligt lugnare. För det hade funnits ett litet korn av tvivel mot det Janet hade berättat.
Bra.
Såklart, men nu har ju liksom John bekräftat här att det är faktiskt sant. Janet ljuger inte. Han har en hjärntumör. John är döende.
Mm. Och som är precis nästan alla andra dagar så chattar alltså Mark med Janet även den 28 juni, fortfarande 2003. Och Janet berättar att nu är tiden inne. Det är dags för Mark att döda John innan han blir för dålig och får för ont.
Vad händer med koden? Vi måste få ut koden, John. Tänk på kassaskåpet på botten av havet.
Ja, jag tror dock inte att det är en del av Marks uppdrag.
Nej.
Utan det är säkert en annan del av underrättelsetjänsten som tar sig an den.
Mm.
Men när John är död...
Mm.
Så ska de gräva ut koden ur hans hjärna?
Nej, men jag tänker att det är någon annan som kanske försöker gräva ut koden ur Johns hjärna innan Mark dödar John.
Ja, så skulle det kunna vara.
Men de är då rädda för att John kan prata bredvid munnen när han liksom blir väl påverkad negativt av den här hjärntumören.
Så det kanske redan har hänt?
Det kan ju även...
Det är därför han får go ahead nu att döda
John. Ja, precis. Så de har kanske redan fått koden. Men det här vet ju inte Mark, för att det är liksom, han är på en need to know basis, så att säga, va?
Precis.
Men det är alltså dags för Mark att döda John innan han blir för dålig och får för ont. Och det ska göras med kniv. En kniv är nämligen enkel att få tag på, mycket enklare än en pistol, förklarar Janet. Och en pistol lämnar dessutom så här krutrester som är väldigt svåra att bli av med. Och får man blod på sig så är det liksom enklare att tvätta av det än vad det är att få bort krutrester.
Okej.
Och chatten mellan Mark och Janet går till så här.
You want me to kill him? That's what you're asking me?
Yes.
And just leave him to die? What should I say to him? Stand there a minute while I stab you.
You love him.
I love him. But this has to be done.
Take him to a quiet place. Buy a knife. Glove.
Where can you buy knives from, by the way?
Boots.
Alltså på svenska. Mark säger, men vill du verkligen att jag ska döda honom? Liksom som ett sista försök typ att slippa undan.
Mm.
Och Janet svarar ja. Mark skriver. Och vad då, bara lämna honom och dö? Vad ska jag säga till honom? Stå här ett tag, men jag knivhugger dig. Men Janet svarar, du älskar honom. Och Mark svarar, ja, jag älskar honom. Och det här måste göras, eller hur? Och Janet svarar, ta honom till en lugn plats. Köp en kniv och handskar. Och Mark frågar, var ska jag köpa en kniv? Och Janet svarar på Boots, vilket är liksom ett engelskt varuhus.
Mm.
Janet instruerar Mark att säga till John att han älskar honom alltså. Samtidigt som han hugger. För det skulle vara liksom det sista John hörde innan han dör. Någonting tryggt. Och det har Mark ingenting emot. Det liksom känns rätt på något sätt. Janet instruerar vidare. Mark ska inte använda en fickkniv. Nej, det måste liksom vara en stor kniv som kan göra tillräckligt mycket skada för att John ska dö, helt enkelt. Och Mark ska också ha handskar på sig så det inte kommer några fingeravtryck på platsen. När Mark har knivhuggit John så ska han ringa efter en ambulans, men inte direkt. Han ska vänta en stund för att, ja, återigen, så att John faktiskt ska dö.
Varför ska han ringa ambulansen alls?
Så att det inte blir skumt att han inte har ringt efter en ambulans, I guess.
Ja, men då placerar han sig själv på platsen där. Men mm. sen kommer ändå ses på en massa kameror och grejer. Så att...
Det är precis. Men det är just därför, i och med att han ses på kameror, att han är med John, så vore det också jättekonstigt om han inte ringer efter en ambulans. När en okänd människa har sprungit fram och knivhuggit John. Så han ska alltså ringa ambulansen, men inte direkt, utan han ska vänta en stund. Och sen när han har ringt så ska han vänta på att ambulans och polis ska anlända till platsen. Men en stund senare så hör Janet av sig igen och ändrar planerna. Hon har fått order av högre ort att han inte ska ha handskar på sig. Utan han ska istället låtsas att han liksom plockat upp kniven från marken efter att förövaren har sprungit iväg. Och därför är hans fingeravtryck på kniven. Och det, för det skulle vara typ skumt, menar de, om...
Ja, jag tror att det är någon typ av säkerhetsgrej om han har handskar och ändå blir ändå avtryck.
Ja, ja,
eller någonting sånt. Ja.
Nej, han ska alltså inte ha handskar på sig. Han ska liksom påstå att han har plockat upp kniven från marken efter att förövaren har sprungit iväg.
Mm.
Ändå en ganska okej plan.
Ja, det är man faktiskt. Och därför, och det är alltså förklaringen då till att hans fingeravtryck hamnar på kniven. Och han kommer såklart liksom bli förhörd av polisen när de kommer till platsen. Men det är ingen fara, för om han mot förmodan blir misstänkt redan, alltså där och då, så behöver han liksom inte vara orolig, för han kommer nämligen bli hämtad av Janet som kommer vara utklädd till polischef. Och det kommer inte vara några problem för henne liksom att få de andra poliserna att tro henne att hon är en polischef, för hon är ju trots allt en hemlig agent. Och bara alldeles nyligen så har hon liksom arbetat undercover som flygvärdinna, och det var liksom ingen som hade anat att hon inte var en riktig flygvärdinna.
Det är viss skillnad på flygvärdinna och polischef på...
Absolut, men hon är duktig på att spela roller liksom.
Mm.
Så, den 29 juni 2003 är en ovanligt varm söndag i Manchester, och John och Mark har bestämt att de ska träffas vid Trafford Center i den välbärgade Manchester för orten Altrincham.
Altrincham.
Som är ett pittoreskt område som heter Goose Green. Mark säger att han ska köpa en kniv. Ja, så de åker till Boots. Och väl framme på Boots så känner han att det liksom vore en bra idé om John själv får välja ut kniven. Det känns liksom tryggt och bra att John ska få välja den kniv som kommer bli det vapen som mördar honom, tycker Mark. Det är liksom någon slags...
Helt rimligt att tänka så.
Ja, men han
missriktad
tänker så.
Välvilja.
Ja, verkligen.
Ja, lite så. Men
så det... när era vänner tar ut er och vill köpa kniv och sen plötsligt ber er välja, ja, var oroliga.
Precis, då ska man vara orolig. det skulle liksom kännas mindre hemskt att mörda John om John fick vara involverad på det sättet, tydligen. Så John väljer en kniv. Så här, inte ett ont anande liksom.
Vad tror John att han väljer kniven för?
Alltså han tror typ att den ska användas i typ Marks familjs hushåll. Det är en kökskniv liksom.
Ja.
Men det ska den alltså inte.
Nej.
Det vet ju vi. Och den kniv som John väljer har ett knivblad som är liksom 6 inches långt, vilket alltså är ungefär 15 centimeter.
Ja, då pratar vi någon slags filékniv-slag kanske.
Säkert.
Ja, mindre köttkniv.
Mm. Janet hade dessutom instruerat Mark att om han skulle höra koden 6969 under dagen så skulle han direkt stoppa uppdraget.
Då tänker man ändå att det är en ganska kort kod. Den skulle ju kunna dyka upp av en ren slump.
Ja, men den ska uttalas.
Mm. Och den kan, måste höra den.
Ja, den ska höras. Det ska inte vara liksom skrift, va? Utan det ska höras. Och det säger hon också. Att den kan komma från vilken källa som helst. Men mest trolig är att den ska komma liksom från ett högtalare i närheten.
Mm.
Och det betyder alltså att han ska inte döda John om han hör 6969. Och efter att de har handlat kniven så promenerar de runt lite. Och Mark är den som styr vägen och han hoppas hela tiden att han ska få höra koden 6969. För han vill inte göra det här. Men den här koden hörs aldrig. Och till slut så inser Mark att snart kommer det vara för sent. Det här måste göras nu. Så han säger till John att han vill komma undan hettan lite ett tag. Svalka sig. Och precis intill där de är så finns det en smal, skuggig återvändsgränd. Så pojkarna går in i den. Och liksom ganska långt in innan de stannar. Mark tar ett djupt andetag, vänder sig mot John och säger till sin bästa vän:
I love you, bro.
Alltså, jag älskar dig. Sen hugger Mark John med kniven som han har i sin högerhand. John faller till marken. Och Mark sätter sig bredvid John en stund. Sen säger han: lita på mig. Ställer sig upp och drar upp John på fötter igen. Mark hugger John igen.
Vet man var?
Magen.
För så att det ska bli en förblödningsdöd. Alltså.
Mm. Och när John en gång liksom landar på marken så sätter sig Mark bredvid igen. Och konversationen mellan de två går så här. Mark säger:
Trust me. Call an ambulance. I'm dying. Shush. People will hear. Please be quiet. You've killed me. Don't say that. Don't let that be the last thing you are saying.
Mark säger: Lita på mig. Ring efter en ambulans, skriker John. Jag dör. Shh. Folk kommer höra. Snälla, var tyst, säger Mark. Du har dödat mig, skriker John. Säg inte så, säger Mark. Låt inte de orden vara de sista du säger. Och då faller John ner i medvetslöshet.
Alltså, fram till nu har ju det här varit lite tokroligt, sådär, men det här är helt fruktansvärt.
Mm. Det är helt fruktansvärt. Vi var ju inne och nosade på det där fruktansvärda med Rachel och Kevin.
Mm.
Men det här är att det går så här långt. Och det, efter den här händelsen så passerar ungefär 20 minuter. Sen drar Mark ur kniven ur Johns kropp och ringer efter en ambulans.
Efter 20 minuter?
Ja. Och säger att det är liksom en galning som har attackerat hans vän. Och han gråter.
Men stackars John, alltså, det här är hans första riktiga vän han någonsin haft.
Mm.
Helt. Och så blir han behandlad så här.
Ja, men tänk också vad han tänker i den situationen.
Visst.
Han står där i gränden och bara: I love you, bro.
Visst.
Ja.
Och också stackars Mark. Alltså, det är synd om båda två.
På sitt, ja, det är ju jättetragiskt.
Men, ja. Men det kommer i alla fall en ambulans som rusar John till sjukhuset och det kommer poliser. Och Mark, som han är ju det enda vittne till det som har hänt, han förhörs och han berättar att ja, men det har kommit in en man med luvtröja i den här gränden och han har haft luvan uppdragen så han har inte riktigt sett hur han sett ut. Och dessutom var de så himla rädda. Men han bara sprang fram till John och så högg han honom helt oprovocerat med den här kniven. Och polisen sätter snabbt igång en sökinsats och spärrar av området. Men de hittar ingen person som stämmer in på Marks beskrivning.
Hur lång tid påstår han att det har gått då? För att det verkar ju jättemärkligt att det har gått 20 minuter.
Jag vet inte hur lång tid han har sagt faktiskt.
Nej.
Det framgår inte, men...
Man kan ju förstå att de inte hittar någon.
Absolut, och jag vet inte hur han uppfattar tiden heller. Han är förmodligen väldigt chockad själv. Och dessutom så står han hela tiden och liksom förundrar sig. Men när kommer Janet? Hon ska ju komma, hon ska ju vara polischef och komma och hämta mig härifrån.
Hon sa ju inte när i och för sig.
Nej, men hon skulle ju komma ja, då i alla fall.
Hon måste ju vara där för att kunna...
På platsen liksom.
Ja, för hon sa ju att om han blir misstänkt där och då på plats
så kommer jag.
Så kommer hon vara där.
Okej, okay, så det var inte så här 5 minuter innan rättegången?
Nej, precis. Hon får i alla fall att låta som att hon kommer vara där vid på platsen strax efter. Ja.
Ja, men det är hon inte.
Menar ni att hon har ljugit?
Ja, vi får väl se. Samtidigt börjar polisen kontrollera var det finns olika övervakningskameror uppsatta. Alltså ni vet sån här CCTV som även hjälpte till utredningen som till slut ledde till att Colin Ireland greps, vilket vi pratar om i avsnitt 19.
Britterna är ju vansinnigt förtjusta i att sätta upp övervakningskameror.
Ja.
Och det är väldigt lätt att få tillstånd.
Ja.
Jämfört med Sverige.
Jag tycker det är läskigt.
Men i det här fallet var det tur för att det finns nämligen en övervakningskamera som är riktad rakt mot ingången till gränden där John blev knivhuggen.
Det tycker man att en lovande underrättelseagent skulle ha kollat.
Ja, men...
Janet hade väl inte... Ja, du tänker på Mark?
Ja.
För Mark... Ja, just det. För Janet hade ju inte instruerat honom exakt var utan typ ta en avskild plats.
Ja.
Men Mark hade inte koll på det.
Nej. Han tänkte kanske inte så långt. Men alla fotgängare som har passerat in och ut ur gränden, de har filmats och de har setts väldigt tydligt på filmen. Men när polisen tittar på de här filmerna så ser de konstigt nog att de enda som går in på bakgatan är Mark och John. Och den enda som sen kommer ut, det är Mark. Ingen man i luvtröja. Ja, ingen annan alls faktiskt. Ja, polisen tittar igenom den här filmen om igen och de tror liksom inte det de ser. Men till slut är de tvungna att acceptera att de vet vem det är som har utfört brottet. Men varför? Mark häktas för mordförsök och hans dator tas in för en genomgång. Och det dröjer inte länge förrän kriminalteknikerna hittar stora mängder av chattkonversationer Mark har haft med en rad olika personer. Utredaren Julian Ross leder utredningen tillsammans med Sally Hogg och de blir nästan chockade när de ser högarna med utskrivna konversationer. De förstår ganska snabbt att Janet Dobinson inte finns i verkligheten. Och att hon inte har anställt Mark som hemlig agent. Det här är ju självklart tal om grooming på nätet. Det de inte vet är ju vem eller vilka det är som har groomat Mark. Vad är de letar efter egentligen? Är det en pedofilring? Är det någon slags ovanligt sjuka mördare? Eller handlar det om mobbar i skolan som har gått över till lite mer sofistikerad nätmobbning? I de utskrivna chattarna hittar Julian och Sally alla detaljer om mordförsöket. Alltså de här när hon instruerar honom hur han ska göra. Och allting kan hon se har gått till sen, precis som i chatten. Men i början av chattandet så finns det en flicka som heter Rachel. Finns hon på riktigt? Vilka av alla de personer som Mark har chattat med är riktiga och vilka är påhittade? Polisens IT-tekniker kan efter mycket utredning och dokumentation visa att Mark har kommunicerat med 193 olika e-mailadresser. Men det säger inte polisen så jättemycket egentligen för att är det så att han har pratat med 193 olika personer, en per mailadress, eller har han egentligen pratat med en person som har 193 olika e-mailadresser? Det vet de ju inte.
193 olika personer låter inte så mycket om man härjar på chattrum 2003. Så kommer nog ganska fort upp i det.
Mm.
Ja, de vet ju inte det. De får ju börja utreda en efter en. Och att förhöra Mark själv, det ger inte särskilt mycket. Vid hans andra förhör så erkänner han vad han har gjort. Men eftersom han inte vill avslöja det hemliga uppdrag han har fått av Janet så säger han att han har gjort det för att han, citat, har hört röster.
Det är ju nästan sant.
Ja, lite så. Men han vet ju att han får inte avslöja Janets uppdrag. Han väntar ju fortfarande på att hon ska komma.
Men vid det laget vet utredaren att han har uppdraget. Men han vet inte att utredaren vet det.
Precis. Det enda han vet är att han finns med på filmen. Så att han måste liksom erkänna att han har gjort det i alla fall. Och han får då åka tillbaka till en ungdomsvårdsanstalt där han har suttit sedan han blev häktad i samband med mordförsöket. Och nu hör ju ni att jag säger mordförsök, eller Sofia vet ju det här, att han har ju inte dött, John.
Han lever?
Han lever.
Han ligger och blöder till gränden i 20 minuter och han lever?
Ja. Och Mark fortsätter att hålla tyst. Han är lojal mot den engelska underrättelsetjänsten och lojal mot Janet. Efter dagar av väntan landar till slut den bistra sanningen även i Mark. Janet kommer inte komma hem till honom. För Janet finns inte.
Är det utredarna som konfronterar honom med det då? Eftersom de har ju läst diskussionerna så tycker man att de borde kunna övertala honom att det här är fel.
Jag tror att de har försökt göra det från början. Men att han har på något sätt, han har inte velat tro det för att det han har gjort är så fruktansvärt. Så han behöver ju ha någon typ av försvar inför sig själv också.
Ja, tänk att sitta här och börja inse att man har blivit lurad till att göra det här.
Ja, mot sin bästa vän.
Det är ju så stört så att det liknar ingenting annat.
Nej. Och han måste ju också tänka tankarna med vem är det som har lurat mig.
Ja, det är väl... Ja, det skulle man verkligen undra över. Och vem vill göra något sånt?
Ja, visst. Marks försvarsadvokat... Han tror att Mark är ärlig när han säger att han länge trodde att han var en hemlagent och att han har agerat på den engelska regeringens uppdrag.
Intressant försvarsadvokatsuppdrag.
Verkligen. Men åklagaren å andra sidan, han säger att om Mark verkligen trott att han var en hemlagent, då hade han såklart liksom sagt det direkt när han blev anhållen att app, det här är faktiskt ett hemligt uppdrag.
Nej, det skulle man inte göra om man var en hemlagent. Då måste man ju vara tyst.
Ja, det var ju det uppdraget han hade fått, Janet. Mm. Han sitter i alla fall häktad på den här ungdomsvårdsanstalten i 8 månader i väntan på att utredningen ska ta slut och rättegången ska börja.
Det här är inte bra för hans ekonomkarriär.
Nej.
Verkligen inte. Om vi hoppar över till John då. Han har ju som sagt då inte dött, utan efter att ha blivit knivskuren så tillbringar John mer än en vecka på sjukhus.
Det låter ändå ganska lite.
Mm. Jo, men jag tänker att... Ja, det vet jag inte.
Man,
mer än en vecka i alla fall.
De ser ihop såren och han mår bra.
Ja, men inte så pass bra att de skickar hem honom då.
Nej.
Och där i alla fall, medan han ligger på sjukhus, så ber han om att få prata med en psykolog. Men i England, precis som på många andra ställen, så finns det en väntelista. Johns mamma ber på sina bara knän om att John liksom ska få någon slags förtur, för han har verkligen mått fruktansvärt den senaste tiden. Och så har han nu liksom dessutom blivit utsatt för att hans bästa vän har försökt mörda honom. John säger till en början att han inte har någon aning om vem som har attackerat honom. Trots då, eller jag vet inte om han vet att polisen vet och att Mark har erkänt att det är han som har gjort det här.
Nej, men jag vet inte heller det.
Han säger inte att det är Mark som har förlorat.
Nej, till en början så säger han inte att det är Mark som har attackerat honom. Han ändrar dock sin historia flera gånger. Och till slut då, efter ett tag, när han får veta, just det, nu kommer det. När han får veta att övervakningsfilmerna har avslöjat att det är Mark, så berättar även han att det är Mark som har knivhuggit honom.
Så han är fortfarande lojal mot Mark?
Det är han har blivit knivhuggen. Ja, eller förvirrad, eller liksom inte riktigt kan landa i det, eller erkänna för sig själv. Han är i förnekelse. Jag vet inte, men det är så det är i alla fall.
Jag fått en psykolog här. Det verkar som
det tycker man, jag verkligen. Men han kan liksom fortfarande inte förstå varför hans bästa vän skulle göra en sån sak. Och media är såklart helt galna. Det är liksom ett fall olikt alla andra landet någonsin har sett. Det gick liksom att rapportera om det i artikel efter artikel, och det saknades liksom aldrig en ny vinkel att utforska. Rätten ser direkt till att skydda pojkarnas riktiga namn, så att media inte skulle liksom kunna hitta dem och gräva deras bakgrunder. Och det är så de får namnen John och Mark. Och det är därför vi använder de namnen och inte har nämnt några efternamn.
Mm. Och för vi vet ju inte heller det.
Vi vet inte vad de heter egentligen.
Så det är alla som lyckas maskera namnen.
De har tydligen lyckats. Så det är de namnen vi använder. Och när man har liksom lyssnat på alltså andra dokumentärer och sånt, så är det alltid John och Mark. Och i alla källor så har det stått John och Mark.
Ja.
Media rapporterar om att det finns en galning lös i Manchester. En galning vars enda syfte är att mörda. Och nu när han har misslyckats med John så skulle han antagligen gå vidare för att hitta någon annan.
Mm.
Det skulle kunna bli en av världens mest underliga seriemördare som bara hörde av sig på nätet och fick folk att döda andra.
Ja, verkligen. Och därför är det lite bråttom. Så utredaren Sally Hogg, hon sitter timme efter timme med att gå igenom alla de här chattarna. Och ibland tycker hon att det känns som att det är helt omöjligt. Det här kommer aldrig någonsin gå. Men hon måste hitta vem det är som är liksom skyldig. Men så till slut stöter hon på någonting som skulle kunna visa sig vara precis det utredningen behöver. Hon ser ett mönster som finns i många av de konversationer som Mark har haft med olika personer. Eller, ja, kanske inte ett mönster. Det är snarare ett enda ord som ofta är felstavat på samma sätt. Eller så är det så att det är som ett ungdomligt liksom stilistiskt grepp. Att konsekvent stava ordet på ett annat, mer personligt sätt kanske. Och det här ordet, det är maybe. Som flera av de här personerna i chattarna alltid stavar som mybye istället för maybe. Ja, felstavat helt enkelt, fast alltid på samma sätt.
Aha.
Och den här ovanliga stavningen, den används av både John, Kevin, Janet, Lindsay och Rachel.
Hmm.
Och det kan ju vara ett uttryck som används av ungdomarna idag utan att Sally vet om det. Men är det då inte lite konstigt att den här medelålders Janet använder det? Att hon skriver precis som till exempel John. I oktober 2003, 3 månader efter att Mark har blivit anhållen, så hittas Janets inloggning, alltså hennes användar-ID och lösen antar jag, på Johns laptop.
Oh.
Mm. Och i själva verket så är det hon, eller snarare den som har utgett sig för att vara hon, den som har varit inloggad senast innan mordförsöket på hans dator. Det är alltså någon i Johns hem som har spelat ett spel som Janet. Sen kommer nästa uppenbarelse. Janet hade varit inloggad under en tid på dagen då det fastställt att det bara är John som hade varit hemma.
Okej.
Okay. Och Sally går då direkt till åklagaren med de här nyheterna. Och åklagaren i sin tur går till domaren. Åklagaren berättar för domaren den chockerande sanningen. Det är inte bara en person som ska åtalas för mordförsöket på John. Det är alltså inte bara Mark som kommer åtalas, det är 2 personer. Den andra personen som kommer åtalas för mordförsöket, det är John själv.
Så han har alltså beställt och manipulerat, han har organiserat mordet på sig själv?
Japp. Mm. Och det frågar ju domaren också, men vad menar du att vi ska åtala honom för? Jo, han kommer då åtalas för anstiftan till mord på sig själv.
Det är superkomplicerat självmord.
Det är verkligen superkomplicerat. Och det här var då i alla fall första gången i England eller Storbritannien som det någonsin hade skett. Och vad de tror var det första gången i hela världen som någon hade blivit åtalad för anstiftan till mord på sig själv.
Det måste hända någon annan gång. Fast inte på det här sättet. Nej. Jag kan tänka mig att någon har hyrt någon contract killer och har hjälpt sig själv.
Absolut. Men på nätet tänker jag att
Men just att manipulera någon till det här.
Ja, och så länge. Så utdraget och planerande och så många, många personer i ett stort nät.
Det underligaste kanske just är att gärningsmannen inte vet att offret är beställaren.
Nej, precis. Men morgonen då det är dags för en anhållan så hämtas John i sitt hem bara minuter innan han ska gå till skolan.
De 500 utskrivna sidorna från de olika chattarna och de 50 sidorna med psykologiska utlåtanden visar en bild av den nu 14-årige John som inte är varken svart eller vit, som så ofta liksom när vi pratar om verkliga fall.
Ja.
På nätet, som hade blivit Johns egentligen enda och riktiga hem under den senaste tiden, så finns det stöd som han saknar i den riktiga världen, om man får säga så, utanför internet i alla fall.
Ja.
På nät så finns hans vänner. Vissa av dem har han skapat själv. Och det självförtroende och den självkänsla som han saknar i sig själv fick han på nätet. När han chattade. Och i sina kreationer.
Han verkar verkligen inte haft några normala chattar överhuvudtaget förutom den med Mark då.
Nej, det är precis. Och att han Mark är ju också lite centrum för hans kreationer. För det han gör är att han skapar de här personerna för ett enda syfte. Och det är att liksom knyta honom själv och Mark närmare varandra.
Det i sig är ju superstort, men sen den här avslutningen.
Ja. Och om du minns i början så berättade ju jag att det är Johns syster Rachel som introducerar Mark och John för varandra.
Mm.
Så första gången John har kontakt med Mark så har han det som en av sina påhittade karaktärer.
Ja.
För han hade aldrig någon syskon.
Han har en syster som är en lilla syster.
Aha.
Som finns i verkligheten. Mm. Som inte chattar, men han har ingen stora syster. Och systern tror jag inte heter Rachel.
Ja.
Och en av anledning liksom till att han gjorde det här, att han kände kanske ett behov av att liksom hitta på olika karaktärer för att knyta Mark till honom, var ju för att Mark kändes liksom ouppnålig på något vis. Han såg upp till Mark och han var lite äldre, och så vet vi ju också att John var så osäker på sig själv, att han hade vanföreställningar om att folk liksom pratade om honom och snackade skit om honom och trodde att han var terrorist och sådär. Och han var snygg och han var populär och allt vad det nu var. Och John hade liksom aldrig riktigt förstått varför Mark ville bli kompis med just honom. Och för varje dag som gick så liksom blev hans rädsla att förlora Mark starkare och starkare. Och mer än ett halvdussin fantasifigurer har John alltså skapat. Och fyra av dem var kvinnor. Motvilligt är utredarna både fascinerade och imponerade av det John lyckas med. Och vi har ju kanske hittat lite grejer, den här med Rachel, att hon blev gravid och födde deras barn och allt vad det nu var. Det går ju liksom inte ihop.
Nej.
Och det vill kanske inte, de är inte imponerade av just sådana grejer.
Nej.
Med tanke på att de är ganska dumma.
Ja.
Men utan det är snarare det här att John hittar på karaktärer, och vissa karaktärer skriver alltid med så här stora bokstäver.
Mm.
Vissa karaktärer skriver alltid med en viss färg text.
Mm.
Och han avviker liksom aldrig från de här reglerna som han har gjort. Och det är en karaktär som kan vara borta i flera veckor. Och när karaktären dyker upp igen så plockar han liksom upp. Han blandar liksom inte ihop de olika historierna som de olika karaktärerna har, utan de är väldigt imponerade över hur han liksom håller de olika karaktärerna avskilt, och att han liksom aldrig går ur karaktär.
Nej.
Det är jätteimponerande på ett sätt, och fullständigt creepy. Egentligen är det här ett solvårarbeteende, eller hur?
Verkligen.
Det är ju ett enormt bedrägeri.
Mm.
Men sen med den här jättekonstiga twisten på slutet.
Ja, det är fruktansvärt också. Men det är absolut, han är bedragare på det sättet. Är han ju. Och de här utredarna tycker att det är liksom egentligen en alldeles för komplex nät för en 14-åring att liksom kunna hålla intakt. Men John hade liksom lyckats med det. Och i det nätet hade alltså Mark fastnat.
Mm. Och till slut blir det rättegång efter 8 månader. Eller snarare en variant av det, för att varken Mark eller John är ju myndiga.
Men det har väl inte hindrat Storbritannien från att sätta dit folk tidigare?
Nej, men nu var det någonting som gjorde för att fallet var så väldigt speciellt.
Ja, det är ju svårt att tilldela skulder egentligen, för det är så himla synd om alla.
Ja.
För Mark är ju inte utan skuld, eftersom han ju faktiskt gör det.
Ja.
Även om han är lurad till det, ja. Så... Gud, vad svårt.
Ja, det är väldigt, väldigt svårt. Men Johns försvarsadvokat, han berättade i alla fall att John har alltid varit väldigt, väldigt snäll, men tillbakadragen. Och så berättar hans advokat att John har alltid drömt själv om att bli advokat en dag. Och en person som John, säger hans försvarsadvokat, en person som har kunnat väva en sån intrikat väv av olika personer och händelser och kunnat hålla ihop det så länge, han är onekligen smart nog att bli advokat i framtiden. Och faktum är att domaren håller med, kanske inte just om det sista, men han håller inte med om att han ska bli advokat. Åklagaren å sin sida, han beskriver John som en empatilös bedragare som bara tänker på sig själv. En person som inte klarar av att ta sitt eget liv, utan fek låter sin bästa vän ta det ansvaret istället. Av John och Mark, där Mark då var den som höll kniven och högg, så tycker åklagaren ändå att John är den som är mest skyldig. Både åklagaren och försvarsadvokaterna är överens om att ingen av de personligheter som John har skapat är lika honom själv. Tvärtom. Och de kanske inte heller är lika personer som man skulle vilja vara. För det är så tragiskt att John inte vill vara någon. Som han säger till sin psykolog, som är en av vittnena i rätten, säger han:
I don't wanna be no one. I want to be dead.
Det vill säga på svenska: jag vill inte vara någon. Jag vill bara vara död.
Men vad är motivet för allting, att han ville dö men var för feg för sig själv?
Det var nog inte det från början. Mm. Från början ville han bara ha liksom sin vän som han var liksom mer knuten till sig.
Ja.
Men han, sen var han mer och mer deprimerad under tidens gång, tror jag.
Ja, det är ju ganska tydligt också, tänker jag, med det här att han hittar ju på då, Janet berättar för Mark att John är någon slags skyddsobjekt, mm, och därför du måste vaka över honom.
Ja.
Och då, så då börjar de umgås mycket mer.
Mm. Det är ju blir inte glad då?
Det är ju det som är grejen. Det är ju en hittepågrej från John för att han vill att han och Mark ska hänga mer.
Och sen hjälpte väl inte det. Han fick väl kanske inte ut det han trodde av det. Depressionen försvann inte, kanske.
Nej.
Till slut kommer i alla fall domen. I slutet av maj 2004 så samlas de två tonåringarna med deras respektive advokater, åklagaren och utvald press i domarens kammare. Och varken John eller Mark, de varken tittar eller ens sneglar på varandra. De bara tittar åt ett annat håll. Båda två erkänner sig skyldiga och båda två får en villkorlig dom. De är båda lika mycket förövare som offer i den här historien. Men domarna har dock ett villkor. Varken Mark eller John får använda internet utan att de har någon vuxen med sig. Och där har jag faktiskt inte hittat hur lång tid.
Nej, om det är för alltid och evigt.
Ja, precis. Det kan det ju inte vara, tänker jag.
Men... för Mark är snart myndig.
Ja. Men de får heller inte kontakta varandra.
Det låter ju som en bra grej.
Mm. Och vad Mark och John befinner sig idag och hur deras liv ser ut så vet vi ju inte. För de har ju som sagt, de är ju anonyma i den här historien. Vissa källor dock indikerar på att, i alla fall har jag hört i en källa, att John idag liksom mår väldigt bra, är i ett förhållande och är lycklig. Men det här är ju verkligen en så här fruktansvärd historia om grooming på nätet. Väldigt aktuell 2004.
Mm.
Och tyvärr alldeles för aktuell än idag.
Ja.
Men det här var alltså fallet om Mark och John.
Så ingen av dem fick något fängelsestraff? De fick inte sitta någonting?
Nej.
Ingen ungdomsvårdning? Ingenting.
Däremot så satt ju Mark 8 månader under utredningens gång.
Ja.
Men ingenting mer.
Nej. Och John fick ett R på magen. 2.
Mm. Mm. Ja. Det här måste ju vara ett av de ovanligaste fallen i världshistorien.
Ja, och vi hade ju fastnat för det båda två.
Ja.
Så det var ganska lätt för oss att välja det här fallet.
Ja.
Att när vi skulle göra ett fall gemensamt.
Mm.
Men nu är jag ganska nyfiken att höra, Dan, hur var det att lyssna och inte prata?
Ja, det är alltid svårt att hålla tyst.
Ja, speciellt för dig.
Jag fick löftet av Sofia att allting skulle bli bortklippt om jag sa något dumt.
Mm.
Så nu har jag pratat mycket mer än vad jag gjorde de första 10 minuterna.
Det är bra det.
Det var jätteroligt att sitta här och höra. Ni får berätta hur många fall ni vill för mig.
Ja, vad bra.
Det var jättetrevligt.
Ja, vad kul.
Men jag tror att era lyssnare har några frågor till er. Och nu tänker jag representera dem genom att ställa frågorna till er. Är ni redo?
Jajamensan.
Så, vilket brott gjorde att ni fastnade för true crime?
Du vet inte.
Jag har ingen aning.
Jenny alltså, säger att hon inte har fastnat för true crime.
Jo, absolut. Jo, nej, men jag vet.
Ja, nu vet hon. Vad vet du?
Det första jag skrev om. För jag var inte så jätteinne på true crime innan jag började skriva om det.
Xerox? Ja, kojfiskarna.
Ja, kojfiskarna. Jag började skriva för att jag gillade att skriva. Inte just för att jag gillade true crime i början.
Ni kan lyssna på Jennys första insats i Massmördarpodden, i Xeroxmorden.
Japp.
Där kojfiskar figurerar.
Ja.
Kojfiskar är väldigt fina fiskar från Japan, så det... väldigt dyra.
Ja.
Och jag vet alla som lyssnar på Massmördarpodden.
Jag har också lite svårt att komma på vilket fall det var som fick mig intresserad. För att mitt första Alltså min historia i att jag blev intresserad av true crime, det är ju inte via att skriva, utan det är tvärtom. Jag skriver ju för att jag tycker att det är kul med true crime.
Mm.
Men jag tror att mitt intresse för det började när jag var barn och satt och var så här, du vet, när man bara slukar böcker. Och så hittade jag min första bok om Sherlock Holmes.
Mm.
Och så började jag läsa Sherlock Holmes. Så att det är inte ens true crime, utan det var, men det var också i en ålder där true crime inte var en grej.
Nej.
Utan jag började läsa Sherlock Holmes och sen så tror jag, jo, jag vet faktiskt, tror jag, vilket mitt första liksom true crime-fall var. Och det här är när jag är, efter att jag har läst de här böckerna såklart, jag läste Kitty, jag läste Agatha Christie-böcker och allt möjligt sådär. Och så är jag uppe hos farfar när jag är 12, bor uppe i Lappland. Och de hade en hög med tidningen Allers.
Mm.
Allers.
Och i varje tidning så hade de ett avsnitt av true crime.
Mm.
Och jag bläddrade ju fram till true crime och läste det. Och sen så gick jag vidare till nästa tidning. Mm. Och så minns jag väldigt, väldigt tydligt ett fall. Och jag hade ju mardrömmar såklart. Jag var alldeles för ung för att läsa det här. Jag tror inte att mina föräldrar var medvetna om att jag gjorde det här. Men då läste jag om ett fall och jag har ingen aning om vad det var. En man hade mördat sin mamma och begravt henne i trädgården. Och han yttrade detta, alltså han blev påkommen för att han berättade detta för sin fru när han talade i sömnen.
Oj då.
Mm, det var nog, det är det första true crime-fall jag minns.
Mm.
Oj.
Mm. Så det var nog antagligen det som liksom gjorde att jag gick över från liksom icke true crime till faktiska true crime, tror jag.
Jag förstår, det där fallet hade jag nog också fastnat för.
Mm. Som 12-åring.
Mm.
Det är synd att Baskervilles hund inte är ett riktigt fall.
Mm, verkligen.
Vad är det roligaste fallet ni någonsin har läst?
Ja, det är lite problematiskt just det där mordet roligaste.
Ja.
men jag vet ju att väldigt nutida, och det är ju Big John, avsnitt 23 av Kyrkörebrott till jul.
Ja, med lite distans så kommer man säkert släppa det, men jag är fortfarande fruktansvärt fascinerad av Big John, för det är så många detaljer som är bara, alltså det känns som att de kommer direkt från en liksom en komedi, en film. Så att jag är redo att hålla med där. Om ni frågar mig om ett år kanske jag säger något annat, men just nu är jag bara helt uppfylld av Big John och den stora bomben på Harveys Casino.
Mm.
Berättar du i avsnittet att det var en film på gång?
Det är en film, nej det, vi skrev det på Instagram, men det är, jag har hittat artiklar om att Bradley Cooper är med och håller på att gräva i att faktiskt det ska bli en Hollywoodfilm baserat på det här. Skulle vara jättekul. Men det är ingenting på IMDb eller någonting, utan det är bara en artikel. Så det verkar inte ha kommit speciellt långt. Men alltså, jag håller alla tummar jag har.
Jag med.
2025 kanske? Eller?
Eventuellt, man får ju hoppas.
Men det här var ditt svar på frågan.
Nej, som det roligaste fallet. Vi är helt överens.
Ja, vi är rörande överens.
Men då måste det komma på ett till roligt fall.
Vetas.
Ja, vetas också.
Fast det fallet är ju inte så roligt. Vi hade ju bara roligt under inspelningen.
Ja. Det hade vi. Det är lite roligt.
Nej, vi stannar vid att det är avsnitt 23, faktiskt.
Ja, här är mera frågor från lyssnarna. Vad jobbar ni med utanför podden?
Jo, jag var ekonom tills jag lyssnade på Seriemördarpodden. Och sen dess är jag manusförfattare, förutom när jag poddar själv.
Och det uppskattar vi. Speciellt jag.
Mm, och jag är kontorsråtta.
Ja.
Jobbar för ett oljebolag. Men jag ska börja plugga i januari.
Du är en del av etablissemanget alltså.
Mm. Mm.
Vad ska du plugga då?
Kriminologi.
Mm. Gud, det ser vad man. Passande.
Mm.
Tack för svaren. Nu har vi mera frågor. Vad tycker ni om all kritik som riktas mot true crime-fantaster? Eftersom folk tycker att man göttar sig i det. Er podd har gjort min december. Tack.
Åh, varsågod. Tack själv.
Alltså, ner i true crime.
Nej, samtidigt så känner jag ju ibland att jag behöver förklara vad det är jag tycker är intressant med true crime. Och då blir det ju absolut inga blodiga detaljer. Jag vill helst vara utan dem. Liksom.
Mm.
Utan det är ju snarare vad är det som driver en människa. Antingen till att känna att jag måste göra det här. Mm. Eller att jag har rätten att göra det här mot en annan människa.
Ja.
Och jag tror att så är det för de flesta. Jag tror inte att det är liksom, berätta för mig hur blodet stänkte upp på alla golv och väggar och allt vad det nu är. Nej, jag tror inte det.
Nej.
Men det blir misstolkat misstolkat för att vara något slags sånt intresse.
Mm.
Så att jag tycker att när den kritiken höjs så handlar det om missförstånd.
Nu har jag ansträngt mig för att inte svara på frågorna själv, men den här frågan känner jag ändå att jag vill svara på.
Ja.
För i mitt fall, det som driver mitt true crime-intresse är att jag ser på det exakt som historia. Mm. För mig är det liksom Ted Bundy intressant av samma skäl som Kalmarunionen är intressant. Alltså, det här har ju hänt. Och hur kan såna här saker hända? Och psykologin bakom är ju en variabel där, men också liksom vilka samhällen skapar brottslingar och varför. Det tycker jag är oerhört intressant, men jag ser på det helt från ett historiskt perspektiv.
Mm.
Nästan. Jag tycker intresse för true crime är samma sak som intresse för historia för min del.
Mm. Ja, men jag är redo att hålla med. Just vad, alltså vad det är som driver. Och det behöver, som du säger, det behöver absolut inte vara psykologiskt, utan det kan ju vara
omvärldsfaktorer. Och
absolut. Och det är ju det kriminologi handlar om.
Absolut.
Mm.
Ja, det kan jag förstå. Ditt intresse för kriminologi, det kommer bli så intressant.
Mm. Ja, det tycker jag med. Mm. Jag ser mig fram emot det jättemycket.
Mm.
Ni har ännu fler frågor.
Ja, kör.
Vad var det som fick er att komma på den fantastiska idén med en brottsjulkalender?
Det var Jenny som hade en idé om någon Halloween-special.
Ja, det var så det började. Och jag försökte faktiskt först sälja in den på Dan.
Va?
Som inte var så intresserad.
Ja, just det. Det,
och då upptäckte jag att Sofia, som jag hade träffat en enda gång innan, hade samma idé. Eller någon typ av liknande idé i alla fall.
Nej, alltså vi satt och pratade om det så här. Vore det inte kul med en specialgrej? Men då var det också just i sammanhanget att det skulle vara via Dans kanaler.
Mm.
Aha.
Och jag sa, det kanske skulle kunna vara en bra idé. Och då jag pratar danska av oförklarliga anledningar. Jag har lyssnat på en dansk true crime podd som heter 24 mord, vilket betyder 24 mord, som var just en julkalender. Ja. Så då hänvisade jag till den och sa det till Jenny via skrift, för vi chattar. Ja, men sen specialare kan man göra. Jag har till exempel lyssnat på en dansk true crime podcast, och medan jag sitter och skriver det här så bara växer en stor vilja inom mig att göra det här.
Mm.
Så jag skriver och trycker på skicka, och snabbt så skriver jag: vill du göra det med mig, så är jag på.
Ja, och jag svarade direkt: Vi gör det.
Vi gör det.
Ja. Och sen ett par månader senare så flyttade jag in hos Sofia typ varje helg i 6-8 veckor.
Mm.
Och vi byggde vår lilla poddstudio, eller poddkoja. Och så körde vi.
Men ni får det att verka så enkelt på det. Jag tror många av er lyssnare inte förstår hur jättemycket hårt arbete ni har lagt ner för att göra. Ni har jobbat på otroligt.
Vi diskuterade det här igår.
Mm.
Faktiskt.
Ja.
Vi började diskutera. För att då var Jenny här och firade min födelsedag.
Ja, grattis efterskott.
Tack.
Grattis.
Men då pratade vi i alla fall om hur många timmar, om man nu ska prata liksom research, skriva manus, inspelning, klippning per avsnitt i snitt.
Mm.
Så sa vi, vad sa vi?
Jag tror att vi sa 15.
15
det
timmar.
Det kan vara lite underkant.
Det tror jag nästan.
Mm.
Och
15 totalt eller per person?
Avsnitt. Per avsnitt.
Aha.
Per person.
Per person.
Ja, det är det väl.
Per person.
Så vi pratar 720 timmar.
Mm.
Ja, typ.
Arbetstimmar.
Ja.
Det är alltså 4-5 arbetsmånader.
Ja.
4,5.
Den här härliga vignetten har jag ju fått hjälp av. Det var jag och min bror som gjorde den. För han håller ju på med musik. Så han har ju dels tekniken. Men också kunskapen och så vidare.
Mm.
Så den hjälpte han mig med. Men han skulle ju ha betalat för det. Hade det varit superdyrt.
Ja.
En kompis till mig hjälpte till med loggan.
Mm.
Tack Tudor.
Mm.
Som inte pratar svenska. Så han kommer inte lyssna på det här. Utrustning lånade var min bror, som i sin tur lånade av en kompis som var tvunget att komma tillbaka sen efteråt. Men det är liksom, och den här, som sagt, studion, det är alltså en byggd koja med hjälp av tecken, kuddar och filtar i mitt vardagsrum.
Mm. Och av den finns det bilder på vårt Instagram-konto också.
Ja, precis. Så att, nej, fruktansvärt mycket jobb. Alltså, vad ska jag säga? Enkelt. Du sa, Dan, att vi får det låta enkelt. Och egentligen så är det väl inte jättekomplicerat. Nu har vi haft turen att få hjälp med väldigt mycket liksom tekniska prylar.
Mm.
Som är ju kanske det knepigaste. Men relativt enkelt är det ju. Men det är väldigt väldigt, väldigt tidskrävande.
Själva inspelningen är ju enkelt. Då har vi varsin kopp kaffe och vi sitter och pratar.
Ja.
Och hummar.
Ja.
Och hör oss. Men allting runt omkring. Allting som krävs före och efter. Mm.
Det som ni har lyckats med som alltså de flesta poddar, liksom de flesta romaner, stannar ju någonstans på vägen och blir inte klara. Men ni har genomfört det här. Och det ska ni ha all cred i världen för. Ni har sagt att vi ska göra 24 avsnitt. Och ni gjorde 24 avsnitt. De 25. Var i tid.
Ja, 25
nu är det 25.
Nej, 25, för det var ett dubbelavsnitt den 23.
Ja, just det. Det var det.
Men 20, som vi säger i titeln, är det så 24 brott.
Mm.
Ja, okej. Okay.
Mm.
24 brott i jul.
Ja.
25 avsnitt.
Ja.
Nej, och det, ja, fast vi sa ju också till varandra att så här, känner du helt plötsligt att jag orkar inte det här, för det här är ju ovanpå allt annat som man gör i sitt liv.
Ja.
Då lägger vi ner. Det ska inte bli en alldeles för stor börda, att det blir jobbigt liksom.
Nej.
Och där var vi rörande överens också.
Men vi är ju genomförare båda två.
Ja,
så ja, envisa.
Ja, så att, nej, vi jag är också nästan förvånad. Det känns ju fortfarande lite overkligt.
Det gör det, och vi är ganska trötta, men så otroligt, alltså vad kul vi har haft. Så otroligt
vansinnigt
roligt.
Kul. Verkligen, verkligen. Nej, det har varit så spännande.
Då kommer den stora frågan.
Mm.
Vad händer nu? När kommer lyssnarna att få höra av er igen?
Det vet vi inte, men det vi vet det är att lyssnarna kommer få höra av oss igen.
Oh.
Ja, alltså grejen är den att vi har ju fått gåvor via Swish. Mm. Och vi är fruktansvärt tacksamma över det. Och helt överväldigade. Inte bara över Swish utan alla liksom hejarop och liksom kommentarer. Om att folk gillar det vi gör. Och det, är helt, det känns så det känns ju också helt overkligt.
Ja, verkligen.
Men det har varit helt underbart att få höra av er. Men det vi också sa var ju om vi får ihop till två mikrofoner så kör vi ett nyårsavsnitt.
Mm.
Men det är klart att man inte köper två mikrofoner bara för ett avsnitt.
Nej.
Utan det kommer ju bli mer.
Ja. Det vi kommer att göra någon gång i framtiden är ju någonting liknande.
Ja, en sommarspecial när kanske andra poddar tar en paus. Eller...
Sommarmorgon med Jenny och Sofia.
Ja, precis.
70 avsnitt varje dag på sommarlovet.
Ja, vi har ju gjort en julkalender så får vi bli sommar... Nej, vad är det kallas? Sommarlovs TV, alltså de gör ju
sommarlovsmorgon.
Ja, men det kallas inte det någonting.
Nej, sommarlovsmorgon.
Ja, sommar.
Ja. Sommarlov.
Ja.
Sommarlovs.
Ja, hur som
10 brott på kräftskivan.
Ja. Men någonting blir det helt klart. Annars hade vi ju inte lagt ner eller liksom bett er hjälpa till med utrustning som vi nu har.
Precis.
Spelar in med.
Och hur
jag
mycket
kan intyga att utrustningen står här på bordet.
Mm.
Och används just nu.
Mm. Ja, och hur mycket jobb den har varit så har vi fått så otroligt mycket mer smak av det här.
Det har varit superkul på så många sätt.
Mm.
Nu har jag ju lärt mig att klippa äntligen också. Så att,
ja, och det kommer jag börja lära mig nu i januari.
Jag har även under dagen sett prov på att Sofia har utfört rena ljudteknikerjobbet där och fixat ljudproblem och löst saker.
Ja, men jag
otrolig
säger
envishet.
Kalla mig sladdbarn.
Hmm.
Ja, nej, men det var ett långt svar på den frågan, men den har vi också fått på Instagram, många som har skrivit.
Så. Absolut.
Ja. Då vill jag tacka er för att ni kom hit idag och hoppas att ni kommer tillbaka i podden igen.
Tack så mycket. Vad roligt att ni har lyssnat och vad kul att du har varit här, Dan.
Ja, verkligen.
Ja. Så in och lyssna på en av Dans 9 poddar eller fler än en.
Ja.
Får man. Ta absolut. Dan Hörningsböcker på Acast.
Ja.
Om ni gillar fantasy.
Mm.
Då säger vi så.
Ja.
Ha det bra.
Ha det bra.
Hej då.
Hej då.
Hej då.